Vi befinner oss i den andra vågen av coronapandemin i Sverige, med fler och fler restriktioner och en idel ström av dåliga nyheter och oroväckande tal. Men det finns några ljusglimtar, som rapporterna om ett nära förestående vaccin. När kan vi börja vaccinera i Sverige? Vilka vaccin är aktuella för oss? Och hur ska en omfattande vaccinering gå till rent praktiskt? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Rickard Bergström är Sveriges vaccinsamordnare. Vi ringer upp honom och börjar med att fråga, kan det bli aktuellt med att börja vaccinera här redan före jul?
Ja, det är en teoretisk möjlighet att vi kommer att få begränsad mängd doser kanske redan före jul. Men det är mer sannolikt att det kommer igång i januari. Nu är det så att Storbritannien, som har sagt att de ska börja tidigare, de ligger ju utanför EU, eller på väg ut ur EU, så de har ju en egen process för godkännande. Hela EU får ju dock tillgång till vaccin först efter att EU-kommissionen har godkänt vaccinet i fråga. Och det gör de då baserat på en vetenskaplig rapport från Europeiska läkemedelsverket, EMA. Så att EU-länderna har kommit överens om att vi ska börja vaccinera samtidigt. Så att om det är så att vi får ett godkännande redan i mitten på december, vilket inte är omöjligt, men det är inte sannolikt, då får vi hitta ett sätt att göra det på. Och då är det väldigt, väldigt begränsade mängder, så att det kan vi hantera. Jag tycker det centrala nu för alla våra regioner är att man är redo att köra stort ifrån början på januari.
Finns det några risker med att börja så här tidigt? Är vi för ivriga? Kan det straffa sig just för att man liksom stressar igång det här?
Jag tror man ska vänta på ett godkännande. Jag vet att det finns de som tycker att man ska börja så fort det finns vaccin tillgängligt från fabrikerna. Och det tycker jag är fel. Utan nu måste vi låta den här regulatoriska processen med Europeiska läkemedelsverket verkligen löpa till ett beslut. Och det är möjligt att till exempel USA eller Storbritannien då godkänner vaccin tidigare. Men det tycker inte jag, då tycker inte jag vi ska börja vaccinera bara för det, utan vi måste låta våra europeiska experter fatta ett beslut om effekt och säkerhet. Och det kan då betyda att Europa får tillgång till vaccin några veckor senare än andra länder, andra delar av världen. Men det tycker jag är viktigt, att vi har en integritet i den processen.
Rent praktiskt kan det ju te sig väldigt komplicerat att rulla ut ett vaccinprogram av den här magnituden. Vad säger du om det?
Ja, det är en utmaning. Nu är ju då regionerna duktiga på till exempel influensavaccinationer varje år. Som bara nu senaste veckorna här är det ju jättemånga svenskar som har blivit vaccinerade mot influensa. Och det är man ju van att hantera. Och det finns också en pandemiberedskap på plats. Och den uppdaterades ju faktiskt då så sent som i december, intressant nog. Innan det här hände så uppdaterade man alla sina planer från Folkhälsomyndigheten och regionerna. Utmaningen nu är ju att det handlar inte om ett vaccin som kommer, utan det är olika. Det är flera olika som vi inte ens väljer själva, utan det är EU-kommissionen som upphandlar vaccin åt hela Europa, så att alla har samma portfölj, som det heter. Och det är ju en utmaning att när vaccinen kommer så är det ett som kanske lämpar sig bättre för äldre, ett som lämpar sig bättre för de som jobbar i äldrevården och sjukvården, ett som lämpar sig bättre för medicinska riskgrupper. Och det har man inte riktigt planerat för. Så att det är lite omställning för många som har jobbat med planeringen, att nu får man tänka om lite grann.
Vet du nu vilka vaccin som kan bli möjliga för just Sverige?
Ja, vi har ju, EU-kommissionen förhandlar då på uppdrag av alla EUs medlemsländer, och det finns ju nu ett antal avtal. EU-kommissionen har idag fattat beslut om ytterligare ett sånt här mRNA-vaccin som heter genetiskt vaccin. Så vi har ju tre av den typen, så Pfizer, Moderna och CureVac, de har alla ett genetiskt vaccin. Det är också de som måste förvaras delvis vid väldigt låga temperaturer. Och sen har vi avtal med två stycken företag som har så kallade adenovirusvektorvacciner. Det är de här där man har tagit förkylningsvirus och bytt ut innehållet. Och där har du AstraZeneca, det är ett. De kommer nog första dem. Och sen är det Johnson & Johnson, eller Janssen som de heter i Europa. De har ett till. Och sen kommer vi att få så småningom mot slutet på nästa år så får vi ytterligare olika vaccin med annan teknologi. Till exempel det här som kommer från Sanofi och GSK som är ett proteinvaccin mer traditionellt. Och där har vi inte fattat det beslut än som Sverige, utan regeringen kan besluta sig först i januari om man vill ha det vaccinet till oss.
Hur ska man tolka de här procenttalen för de olika vaccinen? Till exempel att AstraZeneca ska ha 70% och vissa har runt 95%. Vad betyder det egentligen?
Det betyder inte så mycket. Två kommentarer där. Det ena är att innan vi ens visste att vi skulle få några vacciner så uttalade ju de regulatoriska myndigheterna, framförallt den amerikanska myndigheten FDA, var ju tidigt ute och berättade att ribban ligger vid 50% eller till och med något lägre om det är så att vi inte har något annat att tillgå och biverkningsprofilen är väldigt gynnsam, så kunde man, som man till och med kan godkänna det här med under 50% skyddseffekt. Så att AstraZenecas 70% ligger ju en bra bit över den ribban. Och sen ligger naturligtvis då Moderna och Pfizer över det med mer än 90% skyddseffekt. Alltså alla de här vaccinen är ju därför effektiva. Om de blir godkända och det inte dyker upp någonting när vi nu granskar det här, så är de ju alla effektiva och väldigt användbara. Sen ska jag tillägga det att AstraZenecas vaccin är intressant på det sättet att där har det företaget sagt att de tänker sälja det här till ett väldigt låg kostnad. Långt under 100 kronor för två doser. Och eftersom det har också en väldigt gynnsam profil när det gäller förvaring, så är det ett vaccin som är väldigt bra för global användning, till exempel till utvecklingsländer och så vidare. Så att jag är glad att vi har det vaccinet också i vår portfölj.
Vi har ju bestämt att vaccinera äldre och vårdpersonal först och riskgrupper. Men vissa har argumenterat för att vi borde vaccinera yngre först eftersom de driver smittspridningen och är viktiga för att få igång ekonomin till exempel. Hur ser du på den diskussionen?
Nej, men det är bra att ha diskussioner. Nu är jag inte ansvarig för det, utan mitt jobb är ju att se till att Sverige får tillgång till vaccin. Och det gör vi då genom EU-samarbetet och förhandlingarna genom EU-kommissionen. Så det är mitt jobb att se till att vi får tillgång till vaccin och sen att hålla alla informerade så att alla är förberedda. Men jag hör ju hur Folkhälsomyndigheten resonerar. Johan Carlsson sa ju så sent som igår, svarade han på den frågan, att han tyckte det fanns större skäl till att vaccinera just de grupperna som de har tagit i sin plan som kommer i slutet av augusti. Men det är ju Folkhälsomyndighetens bord det här snarare än mitt.
Ja, om vi fortsätter lite med folkhälsomyndighetsfrågor. Ska alla vaccinera sig? Även unga och friska? Är det liksom viktigt att alla gör det?
Ja, som du sa, det här är ju då inte mitt bord egentligen. Men jag förstår ju att rekommendationerna generellt sett ska vaccinera sig. Men sen måste man ju respektera att varje individ kan fatta ett eget beslut och göra en avvägning av nyttan och risken. Och det är viktigt att de som idag säger att de inte kommer att vaccinera sig, alltså keep an open mind, säger jag, för att vid det tillfället som du erbjuds det här vaccinet eller vaccinerna, kanske till sommaren eller efter sommaren, ja, då finns det så mycket mer erfarenhet. Vi har resultat från de stora studierna, vi har erfarenhet från att ha vaccinerat i praktiken om äldre, sjukvårdspersonal och så vidare. Ja, då kanske läget är lite annorlunda. Så att jag tycker att man ska lite stänga dörrar här, utan bestäm sen. Man kan bestämma sig senare om man vill vaccinera sig eller inte.
När vi pratade senast i början av oktober, och då var du väldigt optimistisk angående den svenska vaccinsituationen och när det gällde vaccinen och eventuella biverkningar och sådant. Känner du dig lika optimistisk och positiv nu?
Ja, alltså jag blir mer optimistisk varje dag. För att först fick vi då data nu från första data från de stora prövningarna för de här så kallade mRNA-vaccinen med Pfizer och Moderna med över 90% skyddseffekt. Och det bekräftar ju på något sätt att den teknologin fungerar. Och det var heller inga allvarliga biverkningar. Så det var ju otroligt positivt. Och sen nu fick vi då häromdagen resultat från AstraZenecas vaccin som då är en annan teknologi, en annan plattform. Okej, effekten kanske är då något lägre än för den första klassen, men de verkar också fungera. Den teknologin verkar också fungera. Så att nu har vi två stycken teknologier, och det är ju de vacciner som kommer under första halvåret nästa år, är ju allihopa i princip från de två plattformarna, från de teknologierna, och de verkar ju fungera. Och det verkar vara okej med biverkningsprofilen. Så att, nej men det är ju fantastiskt att vi nu verkar få vaccin. Alltså, now it's happening.
Och de här kommande veckorna som vi ser framför oss, vad tror du kommer hända då?
Ja, kommande veckorna pågår ju en febril aktivitet i att förbereda sig ute på regionerna. Folkhälsomyndigheten jobbar ju nu för fullt med att ta fram då rekommendationer som inte handlar så mycket om att välja ut vilka vaccin vi ska ha. För de har ju EU-kommissionen så att säga köpt in åt oss. Och EU-kommissionen har ju egen process med vetenskapliga rådgivare och så vidare. Utan det handlar om att nu säga att ja, vem ska få Pfizers vaccin, vem ska få AstraZenecas vaccin. Och hur ska vi göra med olika riskgrupper och så vidare. Så det är Folkhälsomyndighetens jobb och det pågår för fullt. Och sen är det regionerna som måste planera för hur det här ska organiseras. Och inledningsvis då januari, februari, mars så här, så är det ju liksom rimliga volymer som kommer. Men från april och framåt så pratar vi ju ganska omfattande volymer. Så det krävs ju en organisation. Inte minst när det handlar om att resa ut till exempel till äldrevården och så. Att man inte vill att människor ska komma in till centrala ställen, utan att man måste besöka individer i deras hem och på äldreboenden. Och det är ju ett stort arbete att planera för det.
Är du orolig för att det kommer vara svårt att hitta ett system som funkar över hela landet?
Nej, jag tror det kommer att lösa sig. Vi kommer dock, tror jag, att få lite olika lösningar. Alltså regionerna är ju självständiga i det här och har väl lite olika tankar och traditioner. Det gäller till exempel hur mycket man använder privata vaccinationscentraler och hur man organiserar sig. Så vi kan säkert få se lite olika metoder och modeller mellan regionerna. Men överlag så tror jag att det kommer att fungera. Nu vet ju alla, det har ju hänt någonting bara de sista två veckorna här sedan vi fick de här första resultaten, att nu tar ju folk det här på allvar. Nu är det ju allvar, att nu kommer ju vaccinen, då måste man ju förbereda sig.
Sist här hörde vi Rickard Bergström som är Sveriges vaccinsamordnare. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Prenumerera gärna på den här podden så riskerar du inte att missa några avsnitt. Vi hörs igen snart. Hej då!